Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu lyssnar ni in Anis Don Demina, och det här är en kille som jag verkligen har inspirerats mycket av, och jag älskar hans sätt att tänka. Alltså, killen kommer från Hudson. Han har verkligen kämpat sig uppåt. Han har haft skulder på hundratusentals kronor och gjort jäkligt mycket fel, men också väldigt, väldigt mycket rätt. Och sen så 2020, då bara så här, jag kunde sätta på typ vilket program som helst. Alltså, han bara fullständigt exploderade överallt och blev folklig med Sverige. Han kom femma i Mello, och sen har han programlett Mello. Han har programlett Musikhjälpen, Idol. Han har dansat sig till en andra plats i Let's Dance, varit med i panelen för bäst i test. Ja, och sen har han även lett Rockbjörnen, släppt en bok. Han har en stor turné nu också, stand-up turné. Och det här blev ett väldigt intressant avsnitt på det sättet att vad är det som rör sig i hans hjärna? Hur han lyckas med det han har gjort? Vad har konsekvenserna varit i det här? Exempelvis har han vägt upp mot 150 kilo och verkligen haft en stor utmaning med att få ihop allting med stress. Men han är verkligen en sån otrolig kämpe. Nu lyssnar vi in ett extremt intressant avsnitt med ingen mindre än Anis Don Demina.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Anis Don Demina.
Hej, tackar, tackar.
Välkommen. Pasta kepsen.
Pasta kepsen är med.
Riktigt.
Och Coca-Cola hoodie också.
Den såg jag inte ens. Coca-Cola hoodie, pasta keps, 2022. Oh. Nu åker vi.
Här är vi. Nu åker vi.
Ja, men roligt att ha dig med, Anis. Helvete, vilket jävla... Jag skrev ju till dig det förut också på din... Jag har skrivit det till dig också lite så här. Men alltså, det var ju så här... 2018, 2019, 2020 liksom. Det året var helt brutalt. Alltså du var ju med, du har varit med i Mello, programmet Mello, det är Musikhjälpen, Idol, det var en andra plats i Let's Dance, sen var det panel också i Bäst i test. Och så här, det som du själv har skrivit i din bok då, liksom att 2017 så plankar du dig in på Rockbjörnen och 2021 ledde du den. Sen är det också en bok nu, Maskinen, och sen har du också Maskinturnén. Det händer lite grejer.
Ja, det är lite att stå i. Det var också kul 2017 på Rockbjörnen, för att då skulle jag komma in, men jag kunde inte få in mig själv. Så att då ville skivbolaget att jag skulle säga Robert Skowronski i entrén. För det är en kille som jobbar på Warner, men han skulle inte gå, så jag skulle ta hans plats. Men jag vågade inte göra det. Så till slut så kröp jag in bakom Rosanna Charles. Så hon löste det faktiskt. Så det är jävla, det är sjukt. Mycket hänt sedan dess.
Satan. Det var ju ett tag där, och så här, även nu, man såg det på överallt.
Ja.
Men jag har ju också läst din bok Maskinen, som kommer ut när som helst. Skitbra, jättespännande och öppen och ärlig bok. Liksom, hur har du mått under den här tiden?
Alltså jag har en liten teori om att ska du ha, desto högre toppar du har, desto djupare dalar har du. Och jag har ju inte siktat lågt direkt. Men då går det ju liksom lite hand i hand med att så här, ska det vara riktigt högt så kommer det vara riktigt lågt. Och alltså jag har ju mått skit stundtals, men jag tror också att det är så jävla vanligt och så jävla mänskligt. Och jag vill verkligen inte att den här boken ska liksom vara så här, det har varit jobbigt och så, för att det är liksom allt jag har gjort på gott och på ont har tagit mig hit. Så att jag ångrar ju ingenting. För att jag är exakt det jag ska vara. Det var någon läste jag ett citat. Det var någon som sa: sluta oroa dig, för du är exakt det du ska vara. Och det ligger någonting i det. För jag tror väldigt mycket på ödet. Jag tror allting handlar om en anledning. Och jag tror att det finns något bra i allt. Alltså i allt mörkt som händer så kommer det något ljust. Och jag tror stenhårt på det. Och där jag är nu med boken, och framförallt med stand-upen och stand-up-turnén vi ska göra nu, och hela den Maskinen-föreställningen där vi har sålt väldigt mycket biljetter. Nu är det, när vi spelar in det här har vi haft biljetterna ute i 2 veckor och vi har sålt mer än hälften.
Hur mycket har du sålt ungefär? Hur många biljetter?
Ja, men jag vet inte exakt siffra, men vi har sålt typ, jag tror att det är 60% av alla biljetter på alla stopp, även om det är 15 föreställningar eller vad det är, 16.
Insane.
Men det är också det att jag börjar med stand-up i november. Alltså folk vet ju inte vad de har köpt biljetter till.
Men att bara hoppa in i den där skiten också.
Alltså, men alltså, när jag berättade för andra komiker att jag ska ut på en soloturné, då kollade de ju på mig som att jag var knäpp. Också att jag skulle släppa biljetter 2 månader innan det var dags att åka. Så det har varit så här, sista etappen av att skriva klart föreställningen. För det är svårt att skriva stand-up material. Det är en jävla utmaning. Alltså. För att du vet inte
vad
du vet inte vad som är roligt förrän du har gått upp på scen och kört det. Du vet inte. Och man måste gärna ha kört vissa skämt 5-6 gånger. För att veta hur du ska leverera dem roligt.
Och var ska de nailas perfekt så att de ska sitta. För man ska känna publiken exakt när man ska dra punchen.
100%. Men också att man tror att man vet vad punchlinen är. Men sen så visar det sig att det är något helt annat i skämtet som är det roliga. Men man fattar inte det förrän man står på scen och levererar det. Och bara, oj just det var det här som var det roliga. Och så snickrar man och ändrar, byter plats på ord och så här.
Jag tyckte en sak, jag kollade lite grann. Jag har ju tyvärr inte sett dig. Jag skulle ju så gärna vilja att det bara läggs ut online så jag kan kolla, men jag har ju inte varit i Sverige, så jag har ju inte kunnat komma till Norra Brunn och sådär. Men jag såg en sak jag tyckte var så jäkla snygg. När du lade ut på din Instagram, då var det typ så här: nej, men du pratade om ditt inbrott, tror jag. Och sen bara blev det en sån snabb touch där du frågade någon i publiken så här, om de har fått, om de själva har varit med om ett inbrott.
Ja.
Och då bara drog du direkt till en person längst fram, bara så här: du ser ut som en person som gjort inbrott.
Ja.
Och, Och bara den, det kanske nu när jag berättar det så låter det kanske jävligt trist. Men det var jävligt kul. Det var riktigt, riktigt roligt. Det blev en så snabb touch. Man bara,
ja, grejen är att det är en sån grej som ska kännas spontan, men som är superplanerad. Och som är testad om och om och om igen. För att hitta liksom, för det är liksom, det är ju ett skämt. Det är ju inte att jag tycker att någon ser ut som de har gjort inbrott. Men det är så när jag frågar, jag hade inbrott en gång också, är det någon här som har haft inbrott? Så tittar jag mig runt och så hittar jag någon som ser lite läskig ut och bara, du ser ut som du har gjort inbrott. Det är väldigt det känns väldigt spontant liksom. Men mycket av de här spontana grejerna är också planerade. Och det är de spontana grejerna är det som får mest skratt. För att det är stunden.
Skulle du kunna dra någonting från ditt sätt liksom?
En grej som jag tyckte var jätterolig. Jag har väldigt mycket, jag skämtar väldigt mycket på min egen bekostnad och att jag har varit tillsammans med en tjej som var för snygg för mig och vad som händer när man, vad som händer när man blir osäker i en relation och att man liksom så här gör konstiga grejer och blir liksom en stalker. Man blir liksom han i You när man är rädd att den man är kär i ska lämna en för att man inte tycker man är snygg nog. Och det är väldigt, någonting jag tror väldigt mycket människor kan relatera till. Men jag har ett skämt och i början av skämtet så frågar jag, är det någon här som någonsin varit svartsjuk i en relation? Och då var det helt tyst förutom en kille längst fram som sa, det har väl alla varit någon gång. Och då satt han också med en jättevacker tjej. Och han var bara så vanlig. Så han satt liksom i, alltså det var så kul för att skämtet handlade om att man är tillsammans med någon som är för snygg för en. Och då sa jag det, jag bara, fan du är en kille som är ärlig medan resten ljuger. Och jag ser också att du är med en tjej som är betydligt snyggare än vad du är. Kul. Är du också rik? Och det var också en sån grej som bara kom i stunden. Men som blev så jävla roligt där och då. Det är så jävla svårt också att återberätta skämt.
Ja, det.
För att när man är i den miljön och allting är väldigt lättsamt och det är bara väldigt kul, det uppfattas på ett helt annat sätt. Så jag rekommenderar, köp biljetter till maskinen om det finns några kvar och sådär. För att det är en jävla grej alltså.
Men har du känt, du skämtar ju en del om att du är, som du sa liksom, i en av de här grejerna var ju också att, det var ju, att du hade ju ett jäkla stort problem. För att folk började ju säga liksom att du är alldeles för ful för din tjej.
Ja.
Och det största problemet var ju när hon själv insåg det.
Ja, det är jävligt kul.
Ja. Men är det liksom, har du känt det på riktigt?
Alltså så här, jag är väldigt medveten om rent utseendemässigt vart på skalan jag befinner mig. Och sen är det en smaksak också. Men jag vet också att när du träffar någon så handlar det om så mycket mer om hur någon ser ut. Du skulle kunna vara fulast i världen, men han var världens bästa person. Och det gör dig vacker oavsett hur du ser. Utseendet spelar ju ingen roll egentligen. Så jag personligen, jag har ju aldrig känt att jag är för ful för någon egentligen. Men tanken har ju slagit en, absolut. Och det är oundvikligt oavsett vem du är, tror jag. Och det är så jävla vanligt att man ifrågasätter sig själv bara. Varför är hon med mig? Det är så här, jag tror en tanke varenda pojkvän någonsin har haft liksom. Och det är därför det blir kul. För att mycket, jag tror att väldigt mycket av de här skämten kan man känna igen sig i. Och det är någonting med det att så här, och också att jag är liksom, jag skämtar ju väldigt mycket på min egen bekostnad. Och jag kan göra det för att jag har väldigt bra självdistans. Jag är väldigt trygg i vem jag är. Jag har liksom jobbat på mig själv väldigt mycket de senaste åren. Och därför så kan jag så här, vissa av de här skämten har jag dragit för min morsa. Och hon bara så, varför är du så taskig mot dig själv? Och jag är liksom så här, jag är fine. För att jag tycker själv att det är roligt. För att jag är väldigt trygg i vem jag är liksom.
Men jag träffade Henrik Schyffert för något halvår sedan.
Jag älskar det avsnittet.
Ah shit. Alltså det avsnittet blev ju kaos, men fantastisk kaos. Han kom in liksom och bara, för er som inte lyssnar på det, så kom han in Och bara bestämde sig för att slakta hela allt. Typ. Ja. Och då undrar man sig, vad fan var du med överhuvudtaget för? Undrar mig. Men han kom in bara med den inställningen. Och jag hade ju vet, du vet att jag har lagt de här 5-10 timmarna på intervju och kollat vad hans mamma hette, hans hund och katt. Och vad han gillar att käka till lunch när han var liten och vet, allt sånt där. Och han bara, du vet, skiter allt och bara slaktar.
Men var, var det inte det här med att så här, hur skulle du få framgång av någon? Var inte det som var hela hans liksom premiss?
Jo, nej, han menar mer att typ att framgång inte finns. Och att allt handlar om tur. Det är det han menar. Okay. Vilket exempelvis du är ett levande exempel på att det inte är. Som du också skriver om i hela din bok. Och som jag säger då, så här, men du, liksom, nej, det är inte riktigt så. Visst, ödet, en viss del, den kan öppna dörrar, men alltså, gör liksom inte jobbet.
Nej.
Sitter du bara hemma och kollar på Netflix, nej, men då spelar det inte så stor roll.
Nej.
Så att det var det vi tjafsade om i typ 40 minuter i avsnittet.
Men jag tror att tur, alltså ordet tur, det är upp till en själv hur mycket, alltså desto mer saker du gör, desto fler dörrar du öppnar, desto större odds har du att få tur.
Exakt.
Och det här
exakt
betyder ju att tur, det finns ju inte tur. Utan det handlar om att vara på rätt plats vid rätt tid. Hur hamnar du på rätt plats vid rätt tid? Jo, genom att jobba.
Mm.
Det är väl det, tror jag.
Och utsätta sig för möjligheter.
Ja.
Alltså att utsätta dig inte för möjligheter och också våga ha öppna ögon. Alltså, ja, ta exempel hela ditt liv. Om du hade gått och varit rädd hela tiden och inte tänkt, nej men vad ska folk tycka och tänka om? Nej men ta bara nu tar jag en grej. Att du hade tänkt så här, nej men kolla på mig, jag är skitstor. Vem fan vill kolla på mig på YouTube? Jag hade bara skämt ut mig. Om du hade haft såna tankar, då skulle du inte ens kommit dit där du är.
Nej.
Du ska inte ens öppna dörrar.
Nej.
Så att, men till det avsnittet där, det han pratade om, och det är det som jag tänkte dra med dig, det är att han pratade om, han är ju typ i 30 år, 20 år, 40 år, så länge han har kört på, han slaktat sig själv konstant hela tiden.
Ja.
Alltså han har bara sågat sig själv. Sågat sig själv.
Och det är också det, väldigt vanligt bland komiker.
Ja, men frågan är vad priset är för det. För någonstans, om du ställer dig liksom 4 gånger i veckan och säger att du är någonting. Du är dålig, eller du är sämst, eller du är värdelös, eller vad det nu är för någonting. Mm. Så säger man det till sig själv, så checkar man in på det här liksom fyrstjärniga hotellet som egentligen är 3. Och sen så säger man det till sig själv varje vecka hela tiden. Och nu det liksom påverkar ens självkänsla. Och ens, så här.
Det visar väl sig. Det är väl också så här mycket komiker som inte mår så jävla bra. Alltså jag tror att jag har lyssnat på när jag började med stand-up så tog jag alla mina favoritkomiker, både svenska och alltså internationella, och lyssnade på intervjuer för att försöka förstå deras tänk och hur de ser på världen och hur den synen sen kan forma ett skämt typ. Så jag gjorde, och jag var på stand-up typ varje dag i en månad och bara försökte förstå själva konsten innan jag gjorde mitt första gig. Och det är nog väldigt många komiker som inte mår så bra. Det kanske ligger någonting i det, jag vet inte. Men just nu är jag väldigt lycklig på scen. Alltså när jag kör stand-up, då är jag väldigt lycklig. Jag är liksom, jag känner att det är det jag ska vara.
Var du rädd?
Livrädd. Det var därför jag gjorde det. För att jag kände att så här, fan, det var länge sedan jag var riktigt nervös. Jag var riktigt nervös första live-avsnittet på Idol. Andra, tredje kanske också. Sen så började man förstå sig på grejen lite. Och då var det mer bara att man ville alltså göra det perfekt. Medans stand-up var en sån här grej som du kan bara förbereda dig så mycket. I allt annat som jag har tagit mig an så kan jag alltså Let's Dance och Mello, allt det här, det handlar bara om att läsa på manus, repa numret, kunna sången, kunna alla de här grejerna. Så länge jag vet att jag har förberett mig till absolut max och inte kunnat göra mer, då kommer jag inte vara besviken på mig, oavsett, på mig själv, oavsett utfallet, för jag vet att jag kunde inte gjort mer. Men med stand-up så kan du inte förbereder dig så mycket för att du vet inte vad som är kul förrän du har kört det. Så att jag vet inte vad som är. Så att när jag skulle köra första gången, då hade jag mina 5 minuter eller vad det var. Och jag visste inte om det var roligt eller inte. Jag bara gissade på det. För att jag kört för mina kompisar och några andra komiker som bara, men det här kommer funka. Men jag hade fysiskt ont. Så nervös. Och det har jag, alltså, jag har aldrig haft det innan. Inte någonsin. Alltså jag ställer mig på scen i mellofinal för 3 eller 4 miljoner tv-tittare och ett fullt Friends Arena. Och det är inte, och det är en helt annan nervositet. Det här var jobbigt på riktigt. Och det är ju där och då som jag kände att så här, kan jag göra mig bekväm här, då är jag fan odödlig.
Vad som helst.
Ja, men det var samma sak när jag flyttade själv till Dubai. Och det här kan man kanske höra mer om i vår första intervju vi gjorde. Men jag flyttade dit själv, kände ingen, gick på nattklubb och själv och pratade med folk. Mm. Och det är så här, det är en ganska sjuk grej att göra ensam. Alltså jag har aldrig känt mig så ensam som då. Och det var många gånger jag bara, fan ska jag bara packa väskan och åka hem. Men sen bara, nej jag måste lösa det här. För kan jag lösa det här, då är jag odödlig. Då kan jag göra vad som helst. Och det var lite samma grej. Så jag blev så här, jag blev manisk i att köra stand-up. Jag har kört stand-up 2-3 gånger i veckan sedan i november. På Norra Brunn, på Raw, på Mafia och några andra ställen. Och jag lär mig någonting varje gång jag står på scen. För det är liksom, det är nytt. Det är liksom som när jag började med YouTube. Och det var nytt. Och jag lärde mig något för varje YouTube-video. Det är liksom, det är en jävla konst.
Men har du så här bombat någon gång? Där du känns så här,
en gång.
Jag mår så dåligt nu att jag vill bara typ dö.
En gång. Vilket är lyx att säga att man har gjort det en gång. Och det var inte så länge sedan. Det var typ 2 veckor sedan.
Berätta men, var och vad som hände.
Nej, men det var på Norra Brunn. Och jag håller på att färdigställa den här föreställningen. Och då har jag väldigt mycket nya skämt jag aldrig har testat. Och när man testar nya skämt, då lägger man dem ofta mellan 2 roliga skämt. För att liksom vara safe. Men jag hade 10 minuter bara. Och jag hade typ 3 nya skämt, 2 gamla säkra skämt, en började ett slut. Och... alltså det var ganska seg publik den kvällen. Det var typ en torsdag, det var inte så mycket folk. Och 2 utav 3 av de nya skämten var inte bra. Det fanns ett skämt där och jag har hittat det sedan dess. För att jag har kört det igen men tänkt om. För det är så man gör. Men då kände jag fan jag bombade. Men jag kände inte att så här, fuck mitt liv, vad håller jag på med? Jag ska ut på turné och är sämst. Så kände jag inte. Utan för att jag känner mig, jag ändå lätt känner en del komiker. Och alla de säger det, alla bombar. Framförallt när man testar nytt. Alltså de största bombar. Och det var bra att det hände. Jag bara, nu vet jag hur det känns, först och främst. Men jag vet också hur jag ska göra de här skämten roliga. Nu fattar jag, när jag kollar på klippet efter, så fattar jag, okej, det här är anledningen till att det här inte var kul. Och det är det som kommer göra, det är de grejerna, att jag vågar utsätta mig för det, som kommer att göra, tror jag, att det här kommer bli en väldigt rolig föreställning. För att förarbetet är gjort ordentligt. Jag har inte suttit hemma och skrivit något jag tror är kul och ska ut på turné, utan jag har stått på stand-up-scener måndagar, torsdagar, tisdagar, lördagar, och köttat. Och det är så här, gå in på Norra Bruns Instagram och kolla, jag är där hela tiden. För att jag hoppar in och kör, testa nytt. Alltså, jag vill ändå våga tro att jag har lagt ner förarbetet på riktigt. Och jag hade aldrig ställt mig på en scen och tagit betalt om jag inte kände själv att så här, fan, det här är värt att betala för.
Men du, vi drar igenom. Vi har ett gäng nya lyssnare här också.
Ja.
Så att jag tänkte så här, du är ju uppväxt i samma hood som mig.
Jordbro.
Jordbro, chefsbro. Du har ju också, det läste jag också i din bok, det visste jag inte om att du hållit på med sån kriminalitet, men att jag var ju badvakt på Höglunda badet och där har ju du klippt sönder stängslen. Och
det är korrekt. Det har tjuvbadats.
Det har tjuvbadats.
Det ska gudarna veta. I Höglunda badet. Det gjorde vi varje sommar.
Okej. Jag hörde om det, sen hörde jag också om att tvätta mattor där inne. Och ibland
det är också en sån här grej som jag såg aldrig det, men det var ju en myt. Alltså det var ju en grej, som ett snack som gick runt. Att det tvättades mattor i Höglunda badet efter det var stängt för säsongen. Jag vet fan om det är sant alltså.
Nej, jag vet inte.
Vem tvättar mattor i klor? Gör man det? Det känns inte så jävla... Måste ju lukta badhus när man kommer hem med de mattorna. Men vi kunde ju lätt vara ett gäng på 50 pers som klättrade in och badade på sommaren. Alltså lätt. Ja. Och sen kom polisen och alla sprang åt olika håll. Ja. Men det var ju också, det var ju harmlöst. Alltså polisen brydde sig inte ens om. De åkte bara förbi och visste att vi sprang iväg. Det var aldrig att de tog någon, för de, alltså, vi var ju harmlösa.
Ja. Men du berätta lite grann om dina första jobb.
Mitt absolut första jobb, det var telefonförsäljare. Jag jobbade för ett ställe som hette Svensk Fondservice. Eller på ett egentligen heter TNC Communication. Och vi sålde PPM-förvaltning. Och jag sjuka var att jag sökte massa jobb. Jag skrev ett CV, jag gick efter gymnasiet. Och jag skrev ett CV om att jag kan fyra språk. Jag är social, jag jobbar hårt. Jag ville bara jobba. Och så gick jag från Åhléns till gamla, alltså till Slussen. Så längs med hela Gamla stan där det finns oändligt med kaféer, fik, restauranger. Och bara lämna det här CV:et överallt. Lämna CV. Ingen hörde av sig. Och sen så kom de här TMC Communication till vårat gymnasium och stod i repan. Och så var det så här, är du vår nästa säljare? Och då gick jag fram och så såg jag den här lappen med alla namn och alla som hade skrivit upp sig. Och så suddade jag ut den som var högst upp. Jag sa inte ens någonting, jag gjorde det som en idiot. Suddade jag ut namnet som var högst upp och så skrev jag mitt namn. Så jag ska ha jobb, för jag var lack också för att ingen av de här kaféerna ville anställa mig. Och Molle hette han, har jag för mig. Eller Moje, Molle. Det här var 15 år sedan. Hette han som var säljcoach då, som stod där. Och han bara, ja men du absolut. Och de gillar ju det här, det är ju lite säljigt att bara gå in och säga jag ska ha jobb liksom. Så kommer vi in på så här gruppintervju. Jag hade en sån björnfitta, heter björnpälsmössa på huvudet. Och jag kommer ihåg, för min chef berättade för mig efterhand att de tittar på mig och bara, vad är det här för idiot som sitter med en pälsmössa inomhus i en gruppintervju? Men där satt jag i alla fall och var som jag är. Och så snodde jag med mig ett manus, man fick inte göra det men gjorde det ändå. Ett sådär säljmanus snodde jag med mig hem. Och så pluggade jag det, för vi skulle testringa dagen efter. Så, så när jag kom in dagen efter, då kunde jag hela manuset utan till. Och så gjorde jag fyra abonnemang. Jag sålde två dubbla. Alltså fyra abonnemang. Min första dag. Och så stod jag på pendeltågstationen och skulle åka hem till Jordbro. Och så kalkylerade jag att om jag säljer så här plus minus varje gång jag jobbar, så kommer jag tjäna typ så här 4600 spänn eller vad det är. Och så fick jag min första lön. 4453 kronor. Jag gick direkt till webbhallen och köpte allt som jag brände allt direkt på prylar, teknik. Så det var väl mitt första jobb. Och där, de jobbade jag med väldigt länge. Sen åkte jag och säsongade på Rådos, kom tillbaka. Sen bytte jag jobb till ett annat företag. Och jag kommer ihåg, för de hörde av sig till mig och hade hört att jag var vass. Och så kom jag in på en intervju, för att jag var lite halvtrött att jobba på det jag jobbade på då. Och vid det här laget hade jag hoppat av skolan och hela den, och hoppflyttat hemifrån. Och så kom jag in på det här kontoret. De satt vid Engelbrektsgatan. Och så mötte jag säljchefen där. Och så, han heter David Malmborg. Och så hälsade jag på honom. Och så, jag sa inte hej, utan jag skakade hans hand. Och så frågade jag, innan du säger någonting, vad tjänar din bästa säljare? Och där och då så han bara, du ska jobba här.
Snyggt.
För att, men jag var ju sån jävla telefonförsäljare. Alltså det var riktigt så gamla skolans lurryckare liksom.
Var du lekte med dialekter, vilka namn körde du?
Det namnet som jag körde längst, det var Peter Stolpe. Det var så, tja, jag heter Peter Stolpe. Och sådär, och så höll jag på. Och så hade jag massa roliga såhär,
den här dealen är Stolpe in.
Nej, såhär, du kan skriva ner mitt namn, det heter jag Peter Stolpe. Det är som författaren Sven Stolpe, eller Stolpe in i det här fallet. Den körde jag alltid.
Första stand-upen.
Ja, verkligen. Och så kunde jag så här, alltså ibland kunde jag byta dialekter. Jag kunde hoppa mellan dialekter i samtalen. Jag var ju dum i huvudet, inser jag nu när jag säger det högt. Men jag var en vass telefonförsäljare. Det ska gudarna veta.
Vad hade du som mesta på din lönespec? Vad var rekordlönen?
I Sverige så var det när jag jobbade. Jag jobbade för ett telekombolag och sålde telefoni till företag. Jag tror min högsta lön brutto var 140 lax. Men det var ju inte, det var ju så här en, två gånger man hade såna absurda summor. Sen är det ju hälften rök ju skatt och sådär.
Hälften investerades i välfärden, menar du?
Ja, det var det jag menade, exakt. Och sen så tog jag massa dåliga beslut och fick bra kreditvärdighet och blev skuldsatt.
Men du kändes ju då så här på den här tiden att du... Alltså du brände pengar.
Mer, alltså jag brände mer än vad jag fick in.
Vad köpte du för något?
Allt. Alltså jag levde High Chaparral som en idiot. Jag hade allt. Jag hade en MacBook, en Mac Pro hade jag hemma. För jag gjorde musik. Så jag köpte en Mac Pro för så 75 000. Jag hade studieutrustning, ljudkort och högtalare. Jag hyrde en lägenhet i andra hand för 14 000 i månaden på Drottninggatan. Jag köpte Gucci-skor. Alltså, det jag borde gjort var att betala mina skulder. För att jag sket ju det och sköt på det. Och då blev det där berget bara högre och högre. Hade jag gjort det direkt hade min kostnad säkert varit 100 000. Men eftersom att jag sköt på det för att jag var 18 till att jag var 25. Nej, till att jag var 22. Alltså i 5 år. Så det där berget blir bara högre och högre och högre. Och det är avgifter och det är räntor och det är alltså allt möjligt. Men jag var ju bara ung och naiv egentligen. Och ett så här tips från coachen. Ta inte sms-lån för att betala era sms-lån. Det är bara så.
Men hade du inte väldigt mycket så här ångest på den här tiden?
Alltså jag hade typ inte det när jag tänker tillbaka på det. Det enda jag hade ångest, för att till slut, du vet, när de här breven kommer, till slut så blir man så van. Alltså man blir liksom immun.
Bryr sig
man,
inte typ.
Nej. Det enda jag kommer ihåg när jag bestämde mig för att ta tag i det, det som var ångest, det var att jag var skriven hemma hos min mamma. Och hon fick alla de här breven. Och jag visste med mig att varje gång hon får ett brev från inkassobolagen eller kronofogden så måste ju hon tänka, vad är det för mongo till son som jag har liksom uppfostrat? Så att när jag betalade av alla de här skulderna sen, när jag bodde i Dubai, då var det inte den här känslan, åh, fan vad skönt att inte ha kronofogden efter sig. Utan då var det, fan vad skönt att min mamma aldrig kommer få ett brev till. Med mitt namn på ifrån ett inkassobolag eller från kronofogden. För att man till slut blir man så frånkopplad.
Ja. Och Dubai, det räddade dig en del.
Alltså jag tror allt har räddat mig på sätt och vis. Men Dubai rent ekonomiskt räddade ju mig. Men jag har också aldrig vuxit så mycket som människa som jag gjorde där.
För där drog du drog dit bara själv.
Ja.
Och visste typ inte vad du skulle göra.
Nej, jag visste att det fanns svenska telekombolag. Och så hittade jag ett som jag jobbade för. Och där, så, sen så lärde jag ut såklart känna mina liksom, kollegor som jag jobbade med. De var ju svenskar också. Men de hade inget intresse av att så här, gå ut på nattklubb och prata med folk. Utan det fick jag göra ensam. Men det var liksom... jag sålde alltid... Alltså jag vaknade en morgon och sen 4 eller 5 dagar senare så stod jag utanför min lägenhet och sa hej då till min mamma. Och hade flyttat ut ur lägenheten och liksom hade en liten buffert på typ 50 000. Sen var det bara att åka iväg. Så bodde jag med mina kollegor väldigt länge tills jag hyrde min egen lägenhet. Och så hyrde jag en lägenhet som var alldeles för dyr. Men jag hade tur, för min brorsa kom och anslöt sig. Och då flyttade han in med mig. Och hade inte han gjort det, då hade jag inte haft råd att betala den lägenheten. Så mycket, återigen, så här, saker och ting händer av en anledning.
Kan du berätta den en gång, när du skulle liksom bygga ett nätverk i Dubai, hur du gjorde det?
Alltså jag ville ju DJ. Jag var ju klubb-DJ på den här tiden. Och det här var... Det måste ha varit 2015 kanske. 2016. Jag bodde där mellan... Från början av 2016. Från maj 2016 till augusti 2017. Så 1,5 år bodde jag där. Och när jag kom dit i maj, då var det så här ramadan. Så allting är stängt. Och det är 50 grader varmt. Så folk drar ju från Dubai på sommaren. Så det fanns inte jättemycket att göra på den tiden. Så att första 3 månaderna så jobbade jag ju bara och betalade av mina skulder. Alltså jag jobbade 9-9 varje dag egentligen. Och det var ett jävla meck, kom jag ihåg, att få ihop allting. För att så här, det finns så mycket inkassobolag som jag var skyldig pengar. Så jag fick ringa runt alla och så ringa fler som jag bara misstänkte att jag kanske hade något hos, för att säkerställa att det inte fanns någon kvar när jag var klar sen. Wow. Så jag kommer ihåg att jag fick kartlägga liksom alla de här jävla bolagen med alla fakturor. Alltså kaos.
Men du var skyldig totalt inför?
Men jag tror 300 typ.
Så det växer 300. Snabbt det där också.
Ja. Det är också så konstigt att så här, du hade inte råd att betala, då får du betala mer. Jag fattar varför
det är lite mer. Det är mycket.
Nej, jag fattar varför det är så. För att du kan ju inte få betala mindre om du är skyldig en viss summa pengar. Men jag skulle våga tro att av de 300 så var 100 bara räntor, avgifter och fakturavgifter och påminnelseavgifter och allt det som kommer med liksom den skuldgren. Men sen så löste jag det och sen så öppnade allting upp och nattklubbarna började öppna så här. Och alltså jag åkte till nattklubbar Och du var tvungen att vara där vid öppning för att komma in själv som kille. Och så satte jag mig i baren och väntade på att klubben blev full. Jag blev full. Och sen så bara gick jag rätt in i skiten. Och bara, hi, I'm Anis, nice to meet you, I'm from Sweden. Och sen så var det först en svensk kille jag träffade som kände mycket klubbfolk som jag började hänga med och gick ut mycket med. Och sen så var det en kille som hette Tim Kay, eller Timothy Knight heter han nu. Han bodde i mitt torn. Och jag hade full koll på honom för han var en av Dubais bästa DJs. Och jag visste att förr eller senare kommer jag träffa honom i hissen. Så träffade jag honom i hissen. Och så snackade vi och så sa han, ja, men du kan följa med mig, jag ska gigga ikväll på det här stället. Så här. Och så följde jag med honom och så fick jag vara lite MC för honom. Och sen var det någon gång han kunde inte ta ett gig, då fick jag ta det. Och på den vägen var det liksom. Och sen efter ett tag så spelade jag liksom på typ Movida som är ett av de bästa, nu finns det inte kvar, men då var det ett av de bästa ställena i Dubai.
Berätta hur du fick ditt skivkontrakt. Alltså hur du kom i kontakt med Warner.
Jag hade slagit igenom på YouTube. Det var precis i början. Så att jag tror jag fick 100 000 subscribers på 48 dagar. Och så typ 3 veckor in, när jag hade typ 60k subscribers, så skulle jag hem till Sverige för att göra en spelning. Och för mig var ju det här bara siffror i min YouTube-app. För att jag var ju utomlands. Men mina polare hade sagt så här, fan, du är lite en snackis hemma. Och jag bara, nej, vad käften. Och så garvade vi bara och liksom bytte ämne. Men så kom jag hem, står på Arlanda, jag hinner knappt komma ut från Arlanda innan en tjej kommer fram till mig och bara, hej, får jag ta bild med dig? Och jag bara, vad i helvete är det här? Jag bara, ja, och jag har inte blandat ihop mig med någon. Hon bara, jag sätter på YouTube. Jag bara, ja, okej, så här. Där och då visste jag måste flytta hem. Jag bara, det här, nu händer något. Och sen så, jag var typ på något hotell någonstans. Jag skulle göra sommarturné. Jag låg på en jävla hotell någonstans och kollade igenom min telefon och min mailkorg var liksom sprängd. Och så såg jag ett mail från en Robin svensk. Och så var det från Warner. Och han bara sa, ja, tja, jag har hört att du har fått lite snurr på YouTube. Vill du ta ett möte? Och jag bara, ja, 16.00. Och han bara, nej. För att normala människor tar möten vid lunch. Liksom så här. Och jag sov till klockan 2 på den tiden. För att jag hade precis blivit min egen chef och satt och redigerade videos till 6 på morgonen. Men så jag tog det mötet och jag klickade med Robin väldigt bra. Så Robin är min manager idag. Men de signade mig då. Och jag kommer ihåg den dagen vi skrev skivkontrakt. Vi kommer till Warner och de var så här, ah, men varför ska vi signa dig? Och jag bara såhär, jag kommer ihåg att jag tänkte i mitt huvud, jag bara såhär, varför ska jag signa med er? Alltså lite så, såhär. Och sen så sålde jag bara in det och bara såhär, drog en jävla sellpitch till att jag jobbar hårdast av alla. Jag kommer från en musikalisk bakgrund. Jag är mer än bara en jävla influencer. Jag är mer än bara en YouTuber. Jag är mer än bara en person, vänta bara och se. Och de köpte ju det liksom med hull och hår. Och så börjar de ta fram så här, vi skrev på kontrakt och då ska de ta fram champagne och skit. Och jag bara, nej, jag vill inte ha. De bara, ska vi inte fira? Jag bara, nej, vi ska inte fira, jag ska gå och jobba. Så jag åkte direkt från det mötet i en taxi till Richie, som jag skrivit mycket musik med genom åren, och började jobba på min första singel som heter On My Mind, som jag skrev med honom. Och sen var Jimmy Jansson med också.
Men kändes det inte svinstort att liksom signa? Eller du kanske inte brydde dig så mycket då?
Grejen är så här. Innan man har gjort någonting, skulle du fråga för mig för ett år sedan, eller för 1,5 år sedan, hur hade det varit att få programleda Melodifestivalen? Då hade jag bara, det hade fan varit det absolut sjukaste. Idag ser jag inte på det så, för nu har jag gjort det. Missförstå mig rätt, att programleda Mello är bland det roligaste och bland det största jag gjort, och jag kommer minnas det för evigt och gör det gärna igen. Men det är inte samma sak när man har gjort något. Och så är det med allt. Det är som ett träningspass. Ett träningspass känns så här, för fan vad jobbigt. Tills man har gjort det, så bara, fan, det var inte så svårt. Tvärtom, det var ganska nice och skönt. Nu är jag bra och pigg. Och det var lite samma sak. Att samma sekund som jag skrev på kontraktet och de började hälla upp champagne, då var det inte värsta grejen
längre.
Nej, men då var det så här, ja, nu jobbar vi.
Nästa sak.
Ja. Och så tror jag är med allt. Och jag älskar utveckling. Det är därför jag tror att jag gick från att göra stand-up-debut i november till soloföreställning i maj.
Men vad har varit dina,
vad har varit dina största grejer då? Nej, vad är det för saker som du kan se tillbaka på och känt så här? Det här är fan top moment i mitt liv.
Ja, men komma femma i Mello. Jag kommer ihåg när jag fick en internationell 12 av Österrike. Det var fett. Mm. För att i svenska låtar brukar jag inte få 12. Och så här, Let's Dance var väl ballt. Jag tror att när vi gör rivalgigget i Stockholm, som är sista stoppet på turnén 31 maj, och det lutar åt att det säljer ut, vi har sålt mer än hälften. När jag kliver ut där och det sitter 700 personer som har betalat för att höra mig skämta, någonting som jag har gjort i mindre än ett halvår. Jag tror när jag går ut där och möter de fansen och sätter igång, och vi har massa så här, vi har värsta introt, det är fyrverkerier och skit. Jag tror att då kommer jag känna, det blir inte större än så här. Sen kommer jag göra det, och sen kommer jag vilja göra det ännu större, och sen ännu större, och sen ännu större. Och det tar aldrig slut, tror jag.
När kommer du gråta i år, tror du?
Kommer du gråta? Jag tror jag kommer gråta under stand-up-turnén. Av lycka. Mm. Jag vet inte på vilket, så kanske Göteborg. Göteborg är en fet venue. Och jag har ett, efter jag har kört mitt sista skämt, så har jag lite så här halvt känsloladdat ögonblick. Och så kommer det musik, och så... Alltså det är som ett outro. Grejen är att jag brinner för det här. Mer än, alltså jag är beredd att dö för det här. Och det, för mig är det också en självklarhet. Det är liksom, jag har aldrig, det är att man ska hoppa ner från tian. Och man så tvekar innan man hoppar. Det där finns inte för mig i mitt arbete. Utan jag hoppar och så flyger jag. Och så landar jag. Och så antingen blir det magplask eller inte. Men jag, alltså förstår du mitt tänk? Nej, men nu är jag igång. Och det, jag brinner så mycket för det. Och jag tror på det. Och jag är beredd att lägga det arbete som krävs. Och jag har gjort det konstant i 5 år. Och jag kommer förmodligen göra det förhoppningsvis i 15, 20, 30 år till. Om jag får välja. Mm. Men allt bottnar i att jag andas där. Jag är sjuk. Alltså jag är liksom...
Det är som en drog. Du känner dig lycklig.
Ja, men det är någonting med att hitta någonting. Och sen bara göra det på skalor som ingen tror man kan göra det på. Alltså jag trodde aldrig jag skulle komma femma i Mello. Och då är det så jävla skönt att komma femma i Mello. Jag trodde aldrig jag skulle komma två i Let's Dance. Jag trodde jag är med i 3 program, får lite exponering, får betalt och så drar jag. Men jag vet också hur jag är. Efter första programmet så ringde jag Robin och bara avboka allt. Jag vill vinna. Och så vann jag inte, jag kom tvåa. Men det visar bara på själva liksom grejen. Jag tror att det var David Batra jag berättade för att jag ska göra soloturné i maj. Jag berättade för han i typ mars. Mm. Och han kollade på mig som att jag var knäpp. Sen var han jätteskön. Alltså alla komiker har varit så jävla. Johan Glans, David Batra, Johan Reborg, Per Andersson. Alla de här superkomikerna som jag ser jättemycket upp till. Och som jag har fått dela scen med på Norra Brunn. Alla de har verkligen varit snälla mot mig, sagt att jag är jätteduktig. Jag kommer ihåg när Nora eller Refai sa till mig efter Norra Brunn. Hon bara, det är så nice att du skriver riktig stand-up. Och det gjorde mig väldigt glad att höra, för att jag vet fortfarande inte vad jag håller på med. Men så det är typ så här, det är bara den här grejen att våga. För att det är läskigt att gå ut med att man ska göra en soloturné och hoppas att folk ska köpa biljetter. Jag tror att det är många som är kapabla till det, men är rädda för att ingen ska betala för att gå på dem. Jag sa så här till min manager Robin. Jag bara, kommer det 30 pers per gig som minst? För jag har giggat för 30 pers. Jag vet hur det känns. Det är görbart. Kommer det i alla fall 30 pers, då kommer det vara kul. Då kommer det aldrig vara hemskt. Det kanske kommer vara tomt. Men vem fan bryr sig?
Då blir det exklusivt å andra sidan.
Ja, men typ. Men det är därför också man blir så jävla glad att folk betalar, köper biljetter och ger en chans.
Det är jätteroligt.
Och jag tror och hoppas att de kommer tycka om det.
Men du, berätta lite grann, för det är väldigt många som frågar dig också så här, liksom karriärtips och sådana grejer. Men det som man skulle vilja gå in på mer, det är hur du tar dig an en utmaning. För du har ju lyckats på massa olika fronter. En av de absolut största på YouTube. Du lyckas nu bli liksom folklig. Du varit på, nej men nu ska du hoppa in och bli typ den främsta i Sverige inom stand-up. Och så här, du kan hoppa in på massa saker och du lyckas ändå jäkligt bra på de saker du tar dig an. Kan du berätta lite grann hur, vad som rör sig i ditt huvud, hur dina tankar går, hur du tar dig an utmaningar, hur du tar dig an motgångar, hur du tar dig an dina katastroftankar?
Det är väldigt, det finns en väldigt enkel mening som jag har levt efter. Sen jag kommer ihåg att den första gången som jag verkligen tänkte det var när jag flyttade till Dubai. Vad är det värsta som kan hända? Sen ser det så här, det ser ut som att jag bara lyckas med allt jag tar mig an. Men det är för att det är ingen som ser de grejerna jag misslyckas med. Jag hade en idé om att jag skulle ha en gamingkanal. En YouTube gamingkanal där det var typ jag var satt i karantän för covid. Så jag bara, men jag ska bli gamer streamer. Köpte utrustning och hela balletten och det är total floppa för att jag är sämst på Call of Duty. Jag tycker det är skitroligt. Jag älskar att spela, men jag suger och jag vet om det. Och det var en flopp. Jag fick 5000 prenumeranter på den här YouTube kanalen. Men det vet ju inte folk för att det liksom gick under radarn. Och det är massa såna grejer som jag tar mig an som jag total failar på. Men jag, först och främst så är det, vill du höra, alltså så här, väldigt enkelt. Jag bodde i Dubai. Jag var på väg till kontoret. Kommer till kontoret, till det tornet som vi jobbar i. Kommer en Rolls Royce, sjukaste bilen jag sett i mitt liv. Man ser att det är en bil som kostar 10 miljoner. Ut kommer en man, välklädd, skräddarsydd kostym, Richard Mille på armen, så klocka för flera miljoner. Man såg att men den här killen, han är inte punk. Vi går in i hissen, jag och han. Det här är den viktigaste hissresan jag någonsin har åkt på. Vi båda, det tar ju ett tag att åka de här hissarna för man ska högt upp. Så vi står där i några minuter och så frågar jag han. Jag bara, sir, I'm sorry, I have to ask. What do you do and how do you do it? Och då kollar han på mig och så sa han. Han bara, att misslyckas är ett bättre resultat än att inte försöka alls. Jag är, att jag misslyckades med min fattiga gamingkanal är ett bättre resultat än att om jag aldrig skulle testa göra en gamingkanal. Och på samma sätt med stand-up. Jag visste när jag gick upp och var så nervös att jag hade fysiskt ont. Och det fanns en risk att ingen skulle skratta åt mig. Det skulle vara den största floppen någonsin. Mm. Där och då så visste jag att det här är fortfarande, det är fortfarande ett bättre resultat än att undra i resten av mitt liv, fan, tänk om jag hade löst det. Och jag tror det är grunden till allt. Men kontentan är att så här, det spelar ingen roll vad det är man vill göra. Om det är att man vill bli världsmästare i schack eller ventia eller bli fucking statsminister. Du kommer aldrig veta om du inte testar. Och resultatet av att misslyckas är bättre än att inte testa alls. Och det är så jävla viktigt. Och det är det mycket den här boken handlar om också. Att, alltså jag sa det till Bonnier att de bara, vad vill du att folk ska känna när de har läst klart den här boken? Jag vill att alla som har läst den här boken ska känna att de kan bli statsminister om de vill. Och det är på samma sätt som så här, alltså, det är en bok som innehåller väldigt mycket fett, väldigt mycket kul. Man får liksom följa med in i min hjärna när jag står i mellofinal. Eller när jag står och liksom passerar en halv miljon följare på YouTube. Alltså alla de här grejerna som första parkett av att följa med i tankarna hos någon som slår igenom. Och det är jävligt fett. Och det kommer också med sitt mörker som jag har, som jag också delar med mig av. Men jag var väldigt tydlig med att fokuset ska inte vara det mörka. Det är inte synd om mig. Det här är inte en så här hej, tyck synd om mig i bok, utan det är att i slutet av allt mörker finns det alltid ett ljus. Och oavsett hur mycket käppar man får i hjulet så får man aldrig sluta trampa. Mm. Och det är det som jag lever efter varje dag. Och det är det som, alltså jag skiter ärligt talat i hur många som köper den här boken. Jag bryr mig inte om topplistor, jag bryr mig, det är inte därför jag har skrivit den här boken. Kan en person, en bara, läsa den här boken och känna att det är inte alls omöjligt att göra det här, oavsett om det är plugga till advokat eller bli youtuber eller fan vet jag, bli världsmästare i pingpong. Vad den är, kan en person känna att kan den där jävla dåren, då kan fan jag också. Då är jag nöjd. Och det var så här grunden till hela, så här, varför ska jag skriva en bok? Är jag författare? Nej. Titulerar jag mig som författare efter släppt en bok? Nej. Utan jag har bara, det är bara ett sätt till för mig att kunna liksom
inspirera människor.
Ja, men bara så här, inte behöver inte så att inspirera, bara att påminna människor att försök. Mm. Våga försöka. Och det är lite det den här boken handlar om också, att så här, alla har sina hjärnspöken. Alla har sina tragedier, alla har sitt mörker. Men i slutet av allt mörker finns det alltid ljus. Och det är upp till en själv om man väljer att se det eller inte. Och jag vill bara säga, kan en person bara se det där jävla ljuset i slutet av tunneln, som man säger, så är jag glad.
Ja, men riktigt bra sagt, Anis. Riktigt, riktigt bra sagt. Jag brukar också tänka så ibland så här att livet blir inte alltid som man tänkt sig, men det brukar bli ganska bra ändå.
Ja, så är det.
Nej, verkligen. Man får bara följa med och verkligen se dem liksom, i allt negativt som händer, eller förändringar, eller saker som inte går efter sin egen lilla värld, vad man tänkt sig, och liksom hitta bra saker i det.
Jag tror också bara så att de gångerna när det har varit som mörkast för mig, när jag har bara så här, vem är jag och varför gör jag det här? Vill jag ens det här? Och ifrågasatt liksom saker som jag har ägnat mitt liv till att bygga upp, så har jag bara påmint mig om att det är lugnt, för att jag är exakt det jag ska vara. Och jag kommer hamna exakt där jag ska hamna.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Många undrar också så här, om din, och också har inspirerats av den, alltså din viktresa.
Ja.
Och du har varit uppe på runt 150 kilo.
Ja.
Alltså det är så mycket. Hur lång är du?
1,77.
1,77 också. Och 150. Jag vägde som mest vägde jag 107.
Och var du lång, va?
Ja, 1,93. Men det är vad jag var vägt som mest. Men då var det så här, det var jobbigt för knäna då.
Mm.
Alltså det är jobbigt för ryggen. Det är jobbigt, därför så droppade jag också mycket vikt. För att det var för... Alltså det var liksom jobbigt att ha igång den här maskinen, den här kroppen. Hur var det för dig att väga 150 kilo?
Alltså det sjuka är att jag minns det aldrig som att så här, det var jobbigt. Om jag ska vara, alltså nej, där och då. Och det är för att man lever i någon form av förnekelse. Det är ju för att man tror att liksom, man tror att nej, men det är lugnt, jag löser det sen. Nej, men det är inte så farligt. Men faktumet är att det är ganska farligt. Framförallt när det är på den nivån. Sen är det så här, så jag gick ner till 110 som lägst. Det gick ner 40 pannor. Så nu så har jag gått upp igen till typ 125. Och mycket av det var under 2021. Men under 2021 hade jag också inte en enda dag ledigt. Och det är så här lätt att ursäkta sig. För att det är, men det är fett svårt att gå ner i vikt när du gör tv-inspelningar, tv-produktioner, sena kvällar, tidiga, alltså alla de här grejerna. Åk på turné, det är jävligt svårt att hålla sig nyttig. Det är jävligt svårt. Och jag kämpar stenhårt fortfarande med att hitta tillbaka. Och det är också öppen med. Alltså det är många som hyllar mig för min viktresa. Vilket jag säger, jag ser på bilden när jag vägde 150 kilo. Och bara, herregud, såg jag ut så där. Varför sa ingen någonting? Men jag är också öppen med att säga, jag har skitit i det blå skåpet och gått upp 20 kilo av dem. Nej, gått upp typ 15 kilo av de 40 som jag gick ner. Och jobbar fortfarande med att hitta motivationen och liksom den gnistan som jag hade för 2 år sedan när jag började med det. Och det går upp och ner. Jag har perioder där jag är fläckfri med kosten, kommer ner till 120. Sen händer det något, om det är mycket jobb eller vad det är. Och så är jag uppe på 125 och så håller jag på så där. Och jag vet att det kommer hålla på så där tills jag får den här, alltså bara klickar till. Och helt plötsligt så är jag ostoppbar igen och bara sköter allt fläckfritt. Och liksom.
Men alltså, du är ju verkligen en sån person som man skulle kunna, som om du skulle bestämma dig, då skulle du kunna väga 77.
Ja.
Alltså,
jag har haft så här tankar, ska jag ta ett paus från att jobba ett år? Och bara träna?
Men alltså, du skulle, alltså om du skulle vara fokuserad på det, skulle, alltså, det skulle vara, alltså, enkelt för dig, ja, nästan.
100%. 100%. Men jag hade ju också, förmånen att kunna göra det enkelt för mig. Genom att outsourca matlagningen, få hjälp med träningen, göra det bekvämt för mig med att ha nära till hands, till gym. Och det är så att säga lyx. Jag gör det, jag har ju liksom gjort det på ett väldigt lyxigt sätt. Ska inte sticka under stolen med. Men det är ju fortfarande en jävla bedrift oavsett vad. Det som är nice, det som är nice är att i min nya lägenhet så har jag gym i huset. Så då är det så här, och jag funderar typ på att sätta en jävla cross-trainer i ett av mina rum. För då finns det verkligen inga ursäkter. Då kan jag alltid klämma in 45 minuter på morgonen. Ja. Så det är mycket sånt som jag så här, jag menar, och jag kommer ihåg när jag var i det så var det så många gånger jag ville ge upp. Men jag lyckades alltid hitta något nytt sätt att motivera mig på. Jag gick och köpte nya träningshörlurar eller träningsskor eller träningst-shirt. Eller om jag hade något samarbete där jag kommer tjäna så här mycket pengar på min jävla träningsgrej på YouTube. Bara för att jag tar hand om mig själv. Okej, då motiverar det mig. Eller bara så här, fan, jag får snyggare brudar nu. Så jag lyckades alltid hitta grejer. Och nu har jag bara inte haft den motivationen på, alltså, ett år för att jag varit så uppslukad i jobb. Och jag vet med mig att det kommer komma en dag där jag bara säger, nu löser jag det här. Och vad det innebär för mitt jobb, det vet jag inte än.
Men hur gjorde du när du gick ner 40 kilo? Berätta hur du var innan. Och hur du var då.
Innan så var jag så här, jag kunde sitta uppe till 6 på morgonen och redigera videos. Och någonstans där klockan 3 så bara, fan, jag är hungrig. Ja, jag har ingen mat hemma, men jag beställer en tumbrarulle och chili cheese och en bearnaisesås och en cola. Alltså det är ett missbruk. Nästintill. Alltså ett matmissbruk skulle jag nästan våga vilja kalla det. Och sen när jag var på Fångarna på fortet och ställde mig på vågen för första gången på 2 år och såg att jag vägde 150 kilo, då insåg jag att håller jag på så här då kommer jag dö när jag är 35. Det var typ det som motiverade mig. Det var aldrig utseendet eller så här, det var aldrig så. Och så hittade jag en kille som heter Vlado som var min PT. Han fick nycklar hem till mig, kom hem till mig på morgonen, släpade upp mig i sängen. Och vi gick en morgonpromenad runt Sjöstan en timme. Sen gick han hem, jag gick och jobbade. Jag fixade matlådor från matlådor.se. Så jag åt en till frukost, en till lunch, en till middag. Vlado kom tillbaka på kvällen och vi gick till gymmet och körde styrketräning. Det är väldigt svårt att köra cardio när man väger 150 kilo. Och så där höll vi på. Och så gjorde jag en YouTube-serie av det och jada, jada, jada. Och sen slutade jag träna med honom. Och sen efter Mello förra året, alltså 2020, så kom corona. Så jag var nykter ett halvår. Det gjorde jättestor skillnad. Alltså jättestor skillnad. Och jag har såhär, det är fan svårt att hålla mig, för att jag älskar att gå på nattklubb. Så jag har haft svårt och jag har försökt hålla mig nykter flera gånger, men jag har misslyckats.
Vad dricker du en kväll bara? Så man får lite...
Det är GT och vodka Russian typ.
Ja, men hur mycket? Är det typ 3 drinkar?
Nej, 10 kanske.
10?
Ja, men jag blir ju packad liksom. Alltså så, jag ska inte sitta här och leka fin. Men det, alltså, det, jag vet att jag är inte orolig, för jag vet att jag håller mig på en bra nivå. Jag rör på mig fortfarande, spelar väldigt mycket paddel, går mycket fortfarande till gymmet, promenerar väldigt mycket, snittar så här 13-14 000 steg om dagen för att jag gillar att gå. Men
då måste det vara att du har lasten att du äter mycket, för att ja, du rör ju ändå på dig mycket, så ja, du skulle dra ner på
kosten. Är allt. Kosten är allt. Problemet är att, du vet, jag kommer hem, så igår var jag klar på kontoret 23:30. Det, jag kommer hem, jag är dödshungrig. Vad ska jag, och då jag kommer inte så här, där jag är nu rent mentalt, så kommer jag inte äta två morötter och gå och lägga mig. Jag tror att någon gång efter den här sommaren, när alla festivalturnéer är slut, stand-up-turnéer är slut, då kommer jag bara jobba med typ så här 2-3 projekt. Och då kommer jag känna så här, okej, nu är det dags. Och så kommer jag liksom hitta en rutin igen, kommer hitta en PT igen, kommer hitta ett bra kostupplägg igen. Jag kommer ha liksom väldigt nära till träningsfaciliteter. Och jag måste bara, och jag kommer bara vara i en mental plats där jag vet att nu är det höst, det är grått, det är äckligt. Perfekt tillfälle att bara fokusera. För jag vet hur bra jag mår när jag sköter kosten och tränar bra. Det är så jag blir pigg, jag blir fräsch, jag blir effektiv. Och det är också perfekt när man jobbar med stora projekt i TV och sånt.
Men du, Sad, du är så otroligt mycket saker. Och så att du är med på mycket grejer hela tiden. När säger du nej till grejer? Och det är klart, du säger säkert nej till hur mycket som helst. Men ja, du säger fortfarande ja till... Alltså någonstans säger så här, du ska ju inte vara hemma 23:30 efter en jobbkväll. Alltså det försämrar ju dig att du ska kunna kanske gå upp i tid. Och sen har du liksom en fullsmackad dag. Förstår vad jag menar?
Jag fattar vad du menar. Nej men jag tackar nej till grejer som jag känner så här, fan, det här orkar jag inte, eller det här vill jag inte göra. Men är det någonting jag känner så här, det här är bra, det här är kul, det här är varumärkesbyggande, eller det här är, vill jag göra för att jag genuint tycker det här är ballt, eller vad det än är, och det passgår rent tidsmässigt, och ibland får jag sova 6 timmar, det är inte hela världen.
Nej men alltså, att bara lansera en bok samtidigt som du går ut på din turné, och samtidigt som du håller på med din YouTube och säkerligen en massa tv-program. Alltså det är mycket grejer.
Ja. Ja men det är det. Sen får jag tacka nej till resten.
Aha.
För det finns inte mer timmar på dygnet.
Alltså vad är konsekvenserna av det? Vänner? Tjej?
Men tid,
dig själv?
Tid med liksom nära och kära. Är väl i första hand det som man får offra mest. I mina skor. Hälsa. Till och från, för ibland är det väldigt hektiskt och då förstörs allt. Och det är liksom framförallt mitt fel. Alltså det är inte en ursäkt. Men det är lätt hänt. Och där vill jag bli bättre. Liksom på mig själv. Men sen gör ju jag det jag älskar. Jag vaknar varje morgon och får göra det jag brinner för. Och det är en fucking lyx som jag inte tar för givet.
Jag tänkte så här, att vi hoppar in i lite lyssnarfrågor.
Ja.
2014 var ju ett rätt så här jobbigt då för dig när din pappa gick bort.
Ja.
Kan du berätta lite grann hur du tog den grejen när du fick det här samtalet från din mamma?
Ja. Alltså så här, jag minns det som att det vore 5 minuter sedan. Jag har en så tydlig bild i huvudet av att döda av allt. Jag var i Farsta, det var mitt i veckan. Jag hade DJat kvällen innan någonstans på Stureplan. Och när jag gör det, då fick jag börja 1 på mitt säljjobb. Så jag kunde sova ut och så jobbade jag över. Så jag käkade lunch i Farsta centrum, jag käkade Kina buffé. Och jag pratade i telefon med min kompis Johan Stjernberg, som jobbade i nattklubb med back in the days. Och så, när du sitter och pratar i telefon och någon annan ringer, då kan man få ett sms att den har ringt. Så jag fick ett sånt sms att min mamma hade ringt, så tänkte jag inte mer på det, bara med ringade sen. Och så fick jag det igen. Då har hon ringt 2 gånger och sen en 3:e gång. Och min mamma ringer inte 3 gånger. Hon ringer inte ens 2 gånger. Så då fattade jag ju direkt att det är något, då fattade jag vad som hade hänt. Att min farsa hade dött. Liksom. Så jag lägger på samtalet, ringer henne, hoppar in i en taxi. Åker till Dalens sjukhus där min farsa ligger. Och jag går in, jag är först utav mina syskon dit. Och så kommer man ut ur en hiss och rakt fram så fanns det en bänk. Där satt min mamma och grät. Och till vänster så låg min farsa i ett rum avliden. Alltså han var ju sjuk i cancer. Så jag sätter mig med min mamma och håller om henne och vi gråter som man gör. Och min syster var på väg. Och min mamma berättade att hon klarade inte av att ringa till henne och berätta vad som hade hänt. Men hon var ändå på väg dit för att säga hej. Så att hon behövde inte säga något. Och jag har en sån tydlig bild i mitt huvud av hur min syster, historien öppnas. Min syster kliver ut med två papperspåsar i händerna, så matkassar. Ser oss helt förkrossade. Och fattar direkt vad det är som har hänt. Och jag kommer ihåg så tydligt hur hon tappar de här två påsarna.
Mm.
Och det var som att tiden stod fucking still. Det var så jävla sjukt. Och så kom hon och så grät hon med oss. Och sen kom min bror också. Och så, där. Och så var vi där och så gick vi in och tog farväl. Och sen efter typ 2-3 timmar så gick jag ut och tog en cig. Och kände typ en lättnad. Att så här. Det här, jag kan inte göra någonting här. Jag kan inte påverka det här. Jag har aldrig kunnat påverka det här. Det här är alltså mycket så här. Jag har ju Lejonkungen tatuerat på min arm av en anledning. Det här är vad man kallar för circle of life. Det är liksom, det är en del av livet där. Och det är hemskt, men det, någonstans så var det värsta över typ. Och sen hanterar alla sorg på olika sätt. Och där finns det inget rätt eller fel. Utan det är liksom, antingen så, vissa gråter i veckor. Jag var på jobbet dagen efter. Och min chef och mina kollegor, mina kompisar, de visste vad som hade hänt. Så när jag klev in på kontoret, då kollade de ut mig som att jag var en psykopat. De bara, vad fan gör du här? Gå hem och sörj. Och jag var så här, nej, jag ska jobba. Vi pratade inte om det här. Och bara, jag egentligen la ett lock på det. Mm. Och sen bearbetade det sakta men säkert med tiden liksom. Och det, men det var så jag hanterade det. Och men min farsa sa till mig precis några dagar innan han gick bort att jag inte skulle tycka synd om mig själv utan göra honom stolt istället. Och jag är väldigt glad att han sa det. För att det tog jag med mig. Och nu är han med mig i liksom allt jag tar mig an. Och så gör jag det jag kan för att göra honom stolt.
Hur känns det att han inte, alltså i alla fall på det sättet, är med dig nu?
Alltså det som suger är att han fick aldrig se det. Han, alltså jag hade tagit all varenda krona jag äger och varenda tillgång jag har hade jag offrat för att få se hans reaktion av att se mig på TV. Mm. Han hade fått se någonting. Han har aldrig, jag kommer aldrig, som suger det, jag kommer aldrig få hans reaktion till min framgång. Jag kommer aldrig få se hans stolthet. Även fast jag vet att han är stolt och hade varit stolt, så kommer jag aldrig kunna få bevittna det liksom så. Och det suger så jävla hårt.
För mycket av det du jobbat för också, det är att visa att du kan.
Nej, men han var ju inte jätte, det, jag var ju inte jätte, alltså jag var ju inte jättepoppis när jag hoppade av skolan. Jag tror inte jag sa det till honom. Jag tror jag ljög för honom. Han trodde typ ett år efter jag hoppat av att jag fortfarande gick gymnasiet. Mm. Men så det är så tråkigt. Och jag så här, hade han fattat YouTube, vad fan är YouTube? Alltså hade han förstått, vad hade han sagt när han ser mig i Melodifestivalen att jag kommer femma?
Mm.
Alla de här grejerna som är liksom, det suger, jag tänker på det varje dag. Det går inte en,
nej,
dag.
Exakt. Hur hade han tagit det?
Vad hade han sagt bara?
När du kom hem till honom och han såg dig och han går och ger dig en kram.
Ja, eller så här. Alltså alla de här grejerna. Du vet. Jag kommer när jag var i Idolfinal och jag programledde det med Per. Då var ju liksom min mamma, min syster och alla i min familj i publiken.
Mm.
Hur hade han suttit? Hade han fattat någonting? Hade han suttit och applåderat? Hade han skrattat? Alltså alla de här grejerna. Typ så under Let's Dance, då samlades hela min familj alltid. För att vi hade ingen publik, så de fick ju kolla hemma. Så de samlades alltid och tittade och röstade och så här. Vad hade hans reaktion varit när jag tog mig vidare från en duell i Let's Dance? Alltså alla de här grejerna som man aldrig kommer få veta. Det kommer för evigt vara ett frågetecken. Och det suger arsle. Men det är the circle of life.
Tyvärr är det så. Är du själv sugen på barn och så?
Ja, någon gång. Inte nu. Jag är så långt ifrån redo för barn.
Du har lite hektisk schema. Du måste skala bort en del.
Ja, ganska mycket tror jag.
Lite tight.
Men jag var hemma hos en
tjej... med Robin om det. Vi säger till Robin. Du är lite tight nu.
Jag var hemma hos en tjejkompis nyligen som fick barn för några månader sedan. Och hon berättade liksom så här, hon fick inte sova i natt och så här. Hon och hennes kille turas om vem som ska få göra något i helgen. Alla de här familjegrejerna.
Det är en helt annan grej.
Och jag bara, oj vad långt bort det här är för mig.
Men har du varit sugen på, nu snurrar du på bra för dig. Alltså det rasslar in ett gäng fakturor varje månad nu. Alltså jag har du varit sugen att ropa hem en Ferrari? Liksom?
Nej, jag har inte körkort. För Ferrari, dummaste du kan köpa. Ja. Den är ju, du torskar 100 lax när du kör ut ur bilhallen. Jag kan lika gärna tända eld på mina pengar. Och alltså en av mina närmsta vänner köpte en Ferrari. Och det är skitcoolt.
Fast men, du är andra sidan en snubbe också som åker, vad var det? Du åkte någonstans och brände 150 000 på shopping bara.
Ja, men jag gjorde också ett samarbete och en YouTube-video som fick 1 miljon visningar. Hello.
Ja.
Det är det här man inte... alltså, så här, om jag ska bränna 100 000 på en klocka. Alltså det är också en sån grej. Nu har jag har inte så mycket dyrt kvar. Jag sitter här i en keps jag har fått gratis, i en tröja jag har fått gratis, i en klocka jag har fått gratis. Alltså jag har betalat för något. Typ när jag brände 150 000 i Dubai för några år sedan, då köpte jag också 100 av dem var en Rolex. Som sen såldes och gick upp i värde. Men nu, men det var också idiotiskt. Alltså jag hade, under Mello 2020 hade en guldkedja för 100 lax. Vem fan har det? Alltså det var, varför har jag det? Jag har sålt allt sånt. Allt. Jag har ingenting. Det är så meningslöst att göra inbrott
hos du har ändrat din syn.
Ja, men det man inte tänker på. Och jag förstår varför man kan tro att jag är dyr i drift. Men om jag lägger 10 000 på ett par skor, då har jag tagit 20 000 och gjort något vettigt för innan. Fattar du vad jag menar då? Mm. Att jag bränner inte mina sista pengar på Balenciaga. Utan, alltså jag kan visa, jag såg Shaquille O'Neal. Han tog en lapp så här. En servett. Och sa, det här är pengar. Okej, okay? Det här är pengar. Halvera dem, så. Och sen lägg ena halvan här. Det här gör en klok person. Och det här kan du köpa Balenciaga för. En riktigt smart person, han gör så här. Lägg den här också i den smarta investeringshögen. Och sen köper den sig yoga för det här. En riktigt smart person. Han gör så här. Och det här är jag snott från Shaquille O'Neal. Det här är inte jag. Men jag såg det. Och bara så här. Det är väldigt sant. Och sen så om mina närmsta vänner är väldigt duktiga när det kommer till finansiell planering och vad du ska investera dina pengar och lite sådana saker. Men det är ingenting som jag skyltar med heller. Men jag lägger mycket mer hellre pengarna på en lägenhet än en Ferrari. Sen är det jättekul att åka sportbil. Jätteroligt.
Men investerar du, alltså köper du aktier?
Nej. Alltså lägenhet.
Jag såg det på någon Instagram-konto att du har typ köpt, var det 4 lägenheter någonting på typ 2 år?
Nej, men jag köpte min första bostadsrätt 2020 på våren. Och den bodde jag i och trivdes i tills jag inte trivdes längre. Köpte min andra lägenhet i Birkastan som jag bodde i och trivdes i. Och sen så var det här var så jävla sjukt att jag kom hem från Spanien i somras och bråkade jättemycket med min tjej. Och vår relation var så här, den var inte jättebra. Alltså vi tjafsade mycket och så här. Så jag bara så här, men jag gör något drastiskt. Så jag sålde min lägenhet och köpte en ny lägenhet igen. Och då köpte jag vad jag trodde var min drömlägenhet. En trea i Vasastan och bara wow, här ska jag bo. Och sen så bodde jag den nu från september till nu. Och sen så bara, fan jag vill inte bo här. Men jag trivs inte här. Det är vissa saker så här, med den här lägenheten som jag inte gillar. För mig personligen.
Okay. Som vadå?
Nej men typ så här, jag varit lite trött på den. Alltså, jag ville bo högre upp till exempel. Jag ville bo modernare. Den här är en sekel. Så lite sådana saker. Alltså så här, lyxproblem, herregud. Alltså det, jag bara så här. Ingen av mina lägenheter har jag köpt för att jag bara ska sälja den sen. Utan jag bara ska bo här. Fan vilken fin lägenhet. Men sen har det gått 6 månader. Men nu tror jag att jag kommer stanna ett tag.
Du, vi går in på nästa fråga. Det är frågor från Anna. Och en stor fråga, men den kanske finns något snabbare svar på. Har du funderat någon gång vad meningen med livet är och varför du är här?
Varje dag. Varje dag. Och det finns, jag tror inte jag har svaret på den. Jag tror inte någon har svaret på den. Jag tror svaret är individuellt. Mm. För mig så är livet just nu att göra det som inbringar mig lycka. Och det är att jaga drömmen. Om 5 år kanske det som inbringar mig lycka är att putsa skor. Då kommer jag öppna skoputs. Så att jag tror att frågan är väldigt bred, som du säger. Och svaret är individuellt. Och det finns inget rätt eller fel. Gör det, att göra det som gör en lycklig. Och det som man mår bra av. Så länge man inte skadar någon annan. Tror jag är meningen med livet.
Mm. Vi kör en sista fråga nu.
Ja.
Anis. Och då skulle jag vilja veta så här, vad ser du själv om 5 år? Nu har de här bara 2 senaste åren fullständigt exploderat. Vad är du om 5 år? Och jag vet att du vågar tänka stort. Tänk stort. Vad är du? Vad gör du?
Ska jag vara helt ärlig, så bryr jag mig inte. Så länge jag är lycklig. Oavsett vad det är jag gör. Om jag har lagt av. Det finns en risk att jag har sålat om till mäklare som Samir Badran. Finns en risk att jag säljer ut Globen som artist eller komiker. Det hade varit skitfett. Men inget av det spelar roll om jag inte är lycklig. Så det är det enda som jag säger. Har jag lugn, ro och lycka i min själ, då är det skitsamma vad jag gör. Och jag tror det är det viktigaste i slutändan.
Har du tänkt många gånger på att eventuellt lägga ner hela det här offentliga?
Alltså ja, det har jag. Inte för att jag bara så här vill lägga ner. Utan bara så här, mer nyfikenhet av hur kommer mitt liv se ut om jag bara går tillbaka eller försöker gå tillbaka till att jobba som vanligt, alltså 9-5. Alltså varje gång typ så här, när RMM la ner med YouTube till exempel, då får jag säga bara, jävlar vilken frihet, och inte behöver tänka, fan jag måste ut X YouTube-videos den här veckan.
Jävla stress.
Och göra det här också på.
Så det. Måste du maxa också det du gjorde förut.
Ja, ja, ja.
Bättre. Ja.
Så den tanken har ju slagit mig 100 000 gånger. Av ren nyfikenhet. Det är lite som att säga, om man är tillsammans med en tjej och relationen håller på att dö ut, då blir man liksom lite nyfiken på hur det är att vara singel igen. Mm. Och då är det, jag tror att det ofta är det som driver den till att göra slut. Att man bara säger, fan jag tror kanske jag mådde bättre där när jag var singel. Eller undra, bara nyfikenhet. Och det är väl lite samma grej här, att man så här är nyfiken på, vad hade jag jobbat med? Vad hade jag gjort? Hur hade jag mått? Hade jag mått bättre, sämre? Hur hade det varit att liksom, jag har ju liksom levt i en cirkus i över 5 år nu. Hur hade det varit när liksom det blir tyst? Att det inte är oändligt med notiser i mobilen varje gång jag öppnar Instagram och Twitter och allt vad fan det är, TikTok och YouTube.
Men det enda som är grejen är ju också att du konstant utvecklas hela tiden. Nej, men som när jag träffade dig senast där, så var det, hade inte du en tanke på, eller du var inte nära i alla fall, och köra en jävla stand-up-turné.
För ett år sedan hade jag inte en tanke om det.
Nej. Och då är frågan, vad händer om 5? Så att, och egentligen kanske inte det som du säger spelar så himla stor roll. Det viktigaste är att man bara go with the flow, man har kul på vägen och man gör det som man har passion för.
Ja, och sen det man mår bra av. Och just nu mår jag bra av att få folk att skratta. Försöka få folk att tro på sig själva och jaga sin dröm. Mm. Och sen spela paddel och göra YouTube-videos.
Hur mycket paddel spelar du?
Nu hinner jag inte så mycket. Mm. Nej, så fort jag hinner. Jag försöker, alltså när jag är som hetast 10 timmar i veckan. Men, alltså typ under våren. I våras slog jag på det när jag hade lite lugnare. Men nu så är det så varannan vecka kanske 2 timmar. Jag körde en paddelturnering i lördags. Och så körde jag 3 hela matcher. Det var en paddeltår. Every paddeltår. Alltså efter den tredje matchen. Jag var ju en vegetable. Alltså jag var så packad för kistan. Jag har sån träningsverk i röven och mina ben. Det är sjukt. Men fortsätta röra på mig, fortsätta jaga det jag tror på, och nu är jag bara så jävla pepp på att åka på stand-up-turné. Så köp era biljetter om ni inte har. Och sen så
jag lägger in länken här också i bion här. Så ja, att, Det är, och samma sak här, länk till, till boken, länk yes. till stand-up-turnén. Jag själv är... Boken har jag läst, svinbra, ja. Så den är jag inte så himla taggad på.
Nej.
Men stand-up-turnén, så jäkla roligt.
Ja, du är varmt
det här är något speciellt. Jag en tror person också... som hoppar in er bara på några månader och sen så tar sig an det. Ja. Jag blev chockad. Inte för att jag inte trodde du skulle klara, men jag blev chockad över att du bara, jävlar, Anis is for real. Alltså ja, visst, ja. Man gör grejer emellan och så här. Det är ju så här, det är bra, men liksom, alltså, det går inte ens att jämföra med. Alltså man gjorde en undersökning i USA vad man är mest rädd för. På andra plats kom döden. Första plats kom att prata inför folk. Alltså det här är ju liksom... Det här är på riktigt.
Men jag tror också att det var så här med stand-up-grejen var att folk såg att jag hade börjat med det. Och de tänkte bara så här, ja, men han testar väl på och så lägger det sig. Och så kommer man inse att det inte är så jävla lätt. Men det de inte visste var att jag är här för att göra det här på riktigt. Så när vi gick ut med hela turnén, och det är liksom... Stora teatern i Göteborg, det är Rival i Stockholm, mm. det är liksom teatrar och venues, så tror jag precis som du sa att du bara, okej, men det här är for real, och det glädjer mig, för att det är, jag gillar inte att göra saker halvdant, utan nu kör vi tills jag stupar.
Ingen kommer någonsin ta ifrån dig ditt mod, Anis,
och ingen minns en fegis.
Så är det. Stort är det. Stort tack att du kom hit, Anis Don Demina.
Fram Gang Spotty with Alexander Perleros.
Någonting som jag tar med mig från det här avsnittet, det är verkligen att hoppa in i saker som är läskigt. Hoppa in i saker som är skrämmande. För det är där också man utvecklas. Och det är där också som man får skina. Det är ju ingen som vill komma till ett läge att man är 70, 80, 90 år och kolla tillbaka på sitt liv och ångra saker man inte vågade göra. Så det tycker jag att du också ska ta med dig. Ha en fantastisk vecka. Ha det bäst. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.